Du lyssnar på Tolkning pågår och idag är det jag, Klara Nystrand, präst och doktorand i praktisk teologi, som sitter här tillsammans med
Filip Dahlklint, präst i hela trefaldighet.
Yes. Och jag tänkte be dig läsa texten ur Johannes evangeliet.
Kapitel 17, vers 9-17. Jesus sa, jag ber för dem. Jag ber inte för världen utan för dem som du har gett mig, eftersom de är dina. Allt mitt är ditt och allt ditt är mitt. Och jag har förhärligats genom dem. Jag är inte längre kvar i världen, men det är kvar i världen. Och jag kommer till dig, helige fader, bevara dem i ditt namn. Det som du har gett mig, så att det blir ett, liksom vi är ett. Men när jag var hos dem bevarade jag dem i ditt namn som du har gett mig. Och jag skyddade dem. Och ingen av dem gick under utom undergångens man. Till skriften skulle uppfyllas. Nu kommer jag till dig. Men detta säger jag medan jag är i världen. För att det ska få min glädje helt och fullt. Jag har gett dem ditt ord. Och världen har hatat dem. Därför att det inte tillhör världen. Liksom inte heller jag tillhör världen. Jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen, utan att du ska bevara dem för det onda. Det tillhör inte världen, liksom inte heller jag tillhör världen. Helga dem genom sanningen. Ditt ord är sanning.
Tack. Nu är det här en Johannes-text som är ganska... När man läser den först så känns den ganska flummig. Eller jag tycker man får en sån här känsla, vad läste jag? Vad hände? Men jag tänkte innan vi kastar oss in i den så tänkte jag bara ge texten lite ram. Det här är ju då ur Jesus avskedstal som han håller på skärtorsdagen för lärjungar. Så han står precis inför att han ska bli dödad och det vet han. Och han... Först så försöker han att ge lärjungarna alla de viktigaste budskapen på något sätt. Och sen så när vi kommer in här så är han i en bön. Han ber liksom för sina lärjungar. Och jag tycker det är en ganska... Så jag tänkte innan man liksom kastar sig in i de olika spännande formuleringarna som finns här i texten så... Tänkte att vi bara kan prata om det, att Jesus ber för sina lärjungar. Och jag tänker att han ber också för oss då, att vi är liksom inkluderade i den skaran, att det är ganska starkt. Så jag tänkte fråga dig, har du liksom någon upplevelse av att ha blivit bedd för, att ha tagit emot förbön liksom av någon?
Ja, faktiskt. Både från... vänner, alltså kristna vänner, om man har haft det kämpigt så har man varit i kristna sammanhang där förbön har varit något naturligt. Men även från min egen församling här så har det funnits en person som har bett för mig som en del av vår församling. Och som också gett mig vad man kallar det för ett halsband med medaljong. Jag tror den har katolsk bakgrund. Det är en katolsk medaljong med ett helgon på. Den här medaljongen har han bett för. Och jag tycker det är väldigt kärt. Den här personen följer en väldigt få människa och han hade bett för mig och mitt kall och min tjänst. Och jag tycker det är väldigt, jag blir faktiskt varm i hjärtat när jag får tala om detta. Som präst så är det ju, det vet du själv, det är inte alla gånger lätt. Det är mötet med människor. Ibland kanske man brottas med sin tro. Ibland kan det rent av vara så att man orkar inte ens vara präst. Men just för sådana tillfällen, när man går igenom prövningar så har faktiskt den gesten att han har bett för en, bett för mig och att han har bett för denna. Jag känner mig buren och jag tycker det är en vacker bild hur förbönen hur den har betytt, vad den betyder för mig.
Jag håller med. Jag kan bara inse, men jag tycker det är väldigt starkt. Och jag tror att det ser väldigt olika ut i olika delar av vårt land och definitivt av världen. Men min erfarenhet är att i Lunds stift, eller i alla fall i Malmö där vi är verksamma, har vi inte jättemycket så här personlig förbön. Det är inte många gudstjänster med handpåläggning att man ber för någon. Men det finns ju en sån kraft.
Amen, amen.
I det.
Jag håller fullständigt med dig. Och sen tror jag det också handlar jag tror det grunden handlar om att troligtvis kyrkotradition, kyrkosyn och så. Och för en del så kan det rent av kanske upplevas som främmande och någonting som man inte kan relatera till. Men det finns en väldigt kraft i förbönen.
Mm.
Och när vi som kristna, alltså, vi övertygar, vi stärker varandra. Jag menar, vi är kristna och den heliga anden är en del av vårt liv. Och självklart så ska vi kunna be för varandra. Och jag tror också att där kanske man egentligen vill gå tillbaka till sig själv. Jag menar, jag tror att vi ska den man vara mer frimodiga. Att våga säga, man kan inte få be för dig. Kan du inte be för mig? Bjuda in varandra. Och på något sätt försöka bryta den här... jag tror att det finns en väldigt stel... Alltså det här är någonting som lever kvar sedan Svenska kyrkan har varit en statskyrka. Och på något sätt omedvetet tror jag att det här med... Ja, men om jag säger förbön så tror jag att det lätt kan... Ja, men folk tänker... Får andra associationer till andra samfund. Och så bör det inte vara. Jag menar, vi är kristna. Jesus är vår Herre och frälsare. Det borde vara en självklarhet, men det är inte det. Och inte ens för mig, även om jag skulle vilja ha en inre önskan om att det vore så är jag, även jag stött i den här formen.
Nej, jag har nog lärt mig också förbön av vänner från andra samfund, om jag ska vara ärlig.
Exakt samma sak för mig.
Ja. Det är tur vi har dem.
Amen, amen.
Men jag också, som universitetspräst, har jag också suttit i det mycket att jag har själavårdat människor som har haft liksom varierande, vissa har haft stark kyrklig anknytning och för vissa så är det första gången man möter en präst liksom.
Yeah.
Och så samtalar man och då har det varit liksom så här magkänslig grej, ska jag avsluta med att jag ber för den här människan eller inte? För jag vill inte pådyvla någon det.
Nej, det förstår jag.
Det känns obekvämt. Men, och samtidigt, när de tillfällen när magkänslan har sagt att nu är det förbön som gäller, och så har jag bett för en människa som aldrig tidigare har blivit, eller som inte i alla fall har vetat om att hon har blivit bedd för tidigare. Det har varit så otroligt starkt att se hur den människan, alltså att det berör så mycket att bli bedd för.
Absolut, och jag tror att vi, jag menar, vi lever ju en tid där människor i mångt och mycket rent intellektuellt och kulturellt eller har blivit religiösa analfabeter. Och jag vill förklara lite vad jag menar med detta. Om jag vore en väckelsepredikant i södra USA och jag säger repent that the judgment of God is at hand, då fattar alla vad, ja, men de förstår vad jag menar, och så kan de skratta så här, not today pastor, not today. Men om du säger samma sak här idag, så säger folk, va? Så sekulariseringen har gått så långt i Sverige. Men jag tror likväl att även om man saknar kanske ett religiöst språk, man saknar kunskap om Bibeln, om tro, så bär människor ändå på en djup, djup inre längtan. Och jag tror att som du sa, att bara en sådan enkel sak som att be för dem, jag tror att det absolut det berör.
Nu när du säger det så tänker jag också att vi såg ju det här, vi pratade om det innan du och jag, att nu i coronatider så ser ju gudstjänsterna väldigt annorlunda ut. Yeah. I Malmö så är kyrkorna stängda och vi har mer digitala gudstjänster. Och då är det, alltså, och samtidigt så är vi i den situationen att det är så många av våra anhöriga som vi inte kan bry oss om på det sättet som vi brukar. Så då skulle, alltså förbönen skulle kunna få en annan plats här. Att man dels dels skulle man kunna predika om förbön.
Mm.
Och dels också att jag bara jag vet inte, jag bara tänker nu här att det skulle kunna bli ett ännu större moment i våra digitala gudstjänster, att vi verkligen ber för församlingen och tänder ljus och
absolut.
Ber för, alltså, så för det är att visa den här lyfta förbönen kanske ännu mer.
Ja, och det speglar också på vår omtanke om den världen vi lever i, de människorna.
Ja. Och som vi kanske inte kan nå på samma sätt som vi brukar.
Absolut. Och jag tror också att genom alltså, jag vet inte hur, men jag har ju upplevt det att även om det finns en vardag i coronatider, men så tycker jag ändå att för mig personligen, det finns alltså, hux flux, va, så inträffar någonting som man aldrig trodde skulle kunna hända.
Mm.
Även om jag gillar att läsa, är nyfiken, har läst om dig och döden. Och alltid liksom, även kan säga för mig själv, ja men vi lever i en värld där allting kan hända och ingenting nytt under solen och så vidare. Likväl så blir man tagen på bar gärning och liksom, vad är det som händer?
Verkligen.
Men i detta så tycker jag det också blir så tydligt, alltså i den situationen som vi nu befinner i så ja, som jag skulle säga att allting på något sätt blir avskalat i detta och vad som är och vad som är viktigt, vad som verkligen är viktigt. Att det som alltså människor grips av, det, vad är egentligen viktigt i mitt liv?
Det är en existentiell tid.
Ja, det blir exakt. En existentiell, var det ordet som jag letade efter.
Mm.
Alltså, livets, alltså de djupare frågorna kommer upp till ytan.
Ja, då tänker jag också just på de här existentiella frågorna, just att det finns ju också i texten det här med liksom att Jesus, för det är ju också en existentiell situation som Jesus är i,
att
han ska ta avsked från sina lärjungar och då vill han säga allt det han tycker är viktigt och sen så vill han också visa dem sin kärlek liksom. Det, och det är det han gör här på något sätt också, att liksom, och jag tycker man känner kärleken i texten och man känner hans oro och ängslan att jag har, nu när jag har varit hos dem i världen, då har jag kunnat liksom ta hand om dem, men nu ska jag vara med dem på ett annat sätt, så nu måste jag liksom, jag vet inte, det känns som att han, det finns någon slags förtvivlan eller någonting.
Ja, just hans, jag blev så berörd av hans omtanke och hans kärlek till lärjungarna. Jag tittade lite. Du berättade ju innan vi träffades vilken text och vilken söndag som vi skulle prata om. Och jag läste igenom den och läste en del kommentarer. Och det som jag slår är att det finns ju ett schema eller en stringent tråd i texten.
Mm.
Först ber Jesus för sig själv i sin egen relation till fadern. Det vill säga att han ska bli förhärligad. Sen ber han för lärjungarna. Att de ska vara ett och att de ska bli ett. Och sen så ber han vidare för alla de som ska komma till tro genom lärjungarna.
Just det.
Så det är en röd tråd ifrån Gud till Kristus, till lärjungarna och till den kommande generationen av kristna. Och han, och vad han ber om är en enhet. Texten är klippt i dagens evangelietext, men om jag tittade, jag minns, så jag hitta texten här. Jag tyckte de var så vackra. Men inte bara för dem ber jag, utan också för alla de som genom deras ord tror på mig. Jag ber att de alla ska bli ett och att liksom du fader är i mig och jag i dig, också det ska vara i oss. Då ska världen tro på att du har sänt mig. Alltså enheten mellan de kristna blir till ett vittnesbörd för världen som gör att människor finner tro.
Ja, där är ju en utmaning.
Ja, absolut. Absolut.
Ja, och jag tycker det som är väldigt fint är just att Jesus förstår att det här är någonting han behöver be om.
Alltså, ja.
För att det säger någonting om att han vet att det här är inte lätt att hålla ihop. Sant. Och så.
Nej, det är ju, funderar man också över det, enhet. den kristna kyrkogruppen är ju inte enad. Det finns ju flera kyrkosamfund, men även inom vår älskade svenska kyrka så finns det ju flera olika schatteringar, olika teologiska världsbilder, hur man förhåller sig till världen, hur man ser olika kyrkosyn och så vidare. Men ja, det, för mig att jag tänker väl så, den stora utmaningen för oss är att kunna älska varandra som bröder och systrar trots att vår teologi skiljer sig åt. Det är egentligen jätteviktigt. Ja, det är viktigt dels för oss men även för kyrkan.
Ja, jag tänker att man kan översätta det till andra sammanhang också, liksom att inte bara i kyrkan utan jag menar, även i en familj.
Absolut.
Kan man liksom ha svårt att hålla en enhet eller liksom om man ser till världspolitik. Alltså man kan, det här med liksom att hitta en enhet som inte innebär enhetlighet. Det är inte att ni ska alla vara lika.
Nej, utan, sant.
Men att man ska liksom kunna hålla ihop. Ja. Det är liksom utmaningen på något sätt.
Ja. Och det är också... Men jag tror det är svårt, framförallt när det gäller tro. Och jag tror också... Jag menar, om man klipper bort den delen att kyrkan under lång tid har varit ett politiskt instrument och att konflikter har uppstått därför att... Ja, på grund av politik så om man tar bort den delen och fokuserar på tron så har i varje fall jag kommit fram till det att nej, men det är svårt att söka eller att ha en enhet eller att just därför att det som betyder mycket för mig kanske inte betyder speciellt mycket för min bror och min syster. Nej. Och det skaber det gör runt i mig.
Ja.
Så tror jag det är någonting som gäller för oss alla.
Ja.
Vi har ju alla på något sätt fel ord skulle säga käpphästar, men vi har alla delar av skriften och delar av vår teologi som betyder väldigt, väldigt mycket för oss och kanske rent av det har varit så att det har varit det som har fört oss till tro. Och möts man av det som är annorlunda så är det klart det utmanar och skavar en.
Ja, nej, du har helt rätt. Det är ju, ens tro är ju så väldigt personlig
och
viktig för en och en del av en själv.
Mm.
Så att det är svårt att få sin tro kritiserad utan att känna att man samtidigt själv på något sätt är. Alltså, ja, men jag tänker också sådär när jag mött människor som inte har en tro som hånar en lite sådär sarkastiskt, lite på skoj. Så. Och jag har ju lärt mig att ta det och skoja tillbaka. Men det gör ont.
Ja, det är klart. Det är sant. Det har du alldeles rätt i. Men sen är det ju alltid, det kan jag själv förhålla mig till. Därför att vi lever i ett sekulärt samhälle och där folk kan... Ja, men alltså det är ju högt tak i den mån i Sverige. Och det är klart att om folk saknar den finstämmigheten eller känsligheten eller förståelsen för vad det innebär att vara troende så kan det ju lätt komma grodor och hur förhåller man sig till det? I 99% av fallen, precis som du säger, så försöker man ju skratta bort det liksom, stryka över det. Men ibland så har man ju liksom ibland så liksom känns det som att man liksom säger, det var inte schysst, jag tog väldigt illa vid mig.
Det
är det jag bygger mitt liv på och det trampar du på.
Nej, jag hör dig. Jag hör att det hade varit jättespännande att säga i vissa sammanhang.
Yeah.
Alltså, och modigt liksom. För då är man ju sårbar på det sitt.
Yeah.
Men också att alltså, man påverkar den som har sagt så. Men jag vill jättegärna gå tillbaka till texten. För jag vet att du hade funderat också kring det här med jag har gett dem ditt ord och världen har hatat dem därför att de inte till.
Nej, jag läste ju dem och det just det stycket grep verkligen tag i mig. Därför att om man tittar på dagens evangelietext, egentligen hela årsredstalet, och det är 14-17.
Mm.
Ja. Och framförallt i kapitel 17 så återkom Jesus ständigt till ordet. Det vill säga att de har bevarat hans ord är det som har gjort att de är uttagna ur världen. Och det är en väldig dualism här. Världen och de troende, det vill säga lärjungarna. Och hur förhåller man sig till det idag 2020?
Mm.
Jag menar, vi lever i den här världen. Och vad är... Så vad innebär den i det här ordet världen? Vad ligger i det? Det slog mig när jag läste texten att jag menar relationen till ordet är det som lyfter oss ur vår vardag. Genom mötet med ordet så dras vi in i en himmelsk verklighet där Gud är närvarande här och nu. Det vill säga Gud möter oss genom ordet. Som vi pratade om innan, Klara, innan vi satte på den här podden, så har vi ju alla en personlig relation till ordet. Där ordet har betytt saker har betytt vissa delar av skriften, vissa delar av ordet har betytt mycket för oss. Kanske under en speciell period av vårt liv. Så vi lever ju ständigt i den här relationen till ordet. Men ordet stärker oss, det helar oss, det tröstar oss, det upprättar oss. Och just det här att vi är uttagna ur världen. Jag skulle säga det att för när man hör det så väcker det i varje fall en del associationer. När man hör ordet, världen, och så tänker människor, ja men är det så att om man nu är kristen så är man fullständigt världsfrånvänd. Ja, och vandrar vi genom den här världen.
Eller flyter lite ovanpå den.
Ja, ja. Men jag skulle vilja säga att snarare handlar det om, jag menar, om vår inre, alltså vårt inre möte med Gud. Jag menar, om vi lever en ständig relation med ordet, en ständig dialog med ordet, så blir det egentligen inte särskilt viktigt vad jag tycker om ordet, utan vad ordet tycker om mig. Det vill säga, genom ordet så kan jag spegla mitt liv och ställa mig själv utanför mig själv. Det vill säga, i detta så blir ju bibelläsningen en slags självrannsakan. Ordet belyser de mörka sidorna av mitt liv. De sakerna som har blivit fel. Detta är också väldigt intressant. För det här knyter ju också an till det som kallas för syndabekännelse. Mm. Vad är en syndabekännelse? För många gånger det har det också blivit en missuppfattning. Det finns en uppfattning att kyrkan under en lång period man har bankat synden i huvudet på människor. Det har väl säkerligen varit så i en del fall och vissa sammanhang. Men jag skulle säga att det här är något mycket, mycket djupare än så. Och det här är även någonting som en ateist kan ta till sig. Därför att vad är en syndabekännelse? Och vad är det att spegla sig i ordet? Jo, det är att kunna titta på sig själv. Med ärligt uppriktiga ögon.
Mm.
Jag menar, även en ateist skulle kunna säga att den människan som aldrig reflekterar över sig själv, sitt liv, sina gärningar, det är en farlig människa.
Ja.
Så självrannsakan, det vill säga att spegla sitt liv i ordet och att bli lyft utifrån från den här jordiska verkligheten i möten med ordet. Det skulle jag säga är något väldigt, väldigt vackert. Det är något väldigt, väldigt starkt. Och som också fått knyta an till söndagens tema. Det är ju någonting som gör att vi växer i tron.
Ja, det är sant. Vad intressant att du liksom lyfter det här. För jag sitter och skriver lite om profetisk predikan. Och där är det väldigt mycket att man ska identifiera, det är någon slags, istället för självransakan så är det någon slags världsransakan. Alltså vad är det i vår värld, i vår kultur, i vårt liksom tänk som gäller just nu, som går emot det som Jesus säger. Liksom. Mm. Att det är, ja, men strävan efter makt istället för strävan efter sårbarhet till exempel. Yeah. Eller sådär. Och att predikan då ska liksom visa de här sakerna och liksom måla upp att det här säger världen på ett sätt och det här säger Jesus, och så finns det en skillnad där liksom. Så det är någon slags världsransakan, men du skiftar fokus lite till självransakan. Jag tycker det är väldigt intressant, för det hänger ju...
Det är egentligen två sidor av samma mynt.
Ja, men det gör det. För att det som, ja, det som präglar vår kultur, det präglar ju också oss.
Ja.
På något sätt. Ja, men det ska jag tänka vidare på. Men som vi var inne på också, vi pratade innan mikrofonen satt igång. Men just att sen när jag då försöker skriva om profetisk predikan, så försöker jag också ställa det mot Wingrens, liksom Gustav Wingren och hans skapelseteologi, att liksom som verkligen omfamna världen och se det positiva i skapelsen och sådär. Så att man inte fastnar i den här dikotomin som du säger, att det blir ju lätt den här bilden när man utgår från Johannes.
Yeah.
Att det är världen på ena sidan och sen så de kristna. Liksom, och det, där ska, det kommer man inte heller så långt med.
Nej.
Samtidigt så, alltså man måste hålla ihop dem och samtidigt kunna se att det finns saker som vi...
Absolut.
Kan ta oss från, eller liksom, som ordet lyfter oss ur, som du sa.
Ja, och det finns ju ett profetiskt ord, en profetisk röst som löper från Gamla Testamentet in i vår tid, och som kyrkan också var, och som vi som kristna också måste vara bärare av. Men jag tror det knyter an till vad man lägger i det här ordet, världen. Världen är ju den brutala viljan efter makt, strävan efter makt, det hänsynslösa, den hänsynslösa makten.
Ja, världen är inte detsamma som skapelsen liksom.
Nej.
Utan världen är på något sätt, det är liksom negativt konnoterat. Alltså det är liksom inte hela världen, utan det är det världsliga.
Ja, det världsliga.
Nu har vi pratat alla de minuterna vi skulle några till. Tusen tack
för det. Tack för att jag fick vara med, det var jättetrevligt.
Du har lyssnat på Tolkning pågår, en teologipodd i samtalsform. För dig som vill fundera över livet och tron, och för dig som vill få inspiration i predikoförberedelsen. Tack för att du har lyssnat. Och tack till alla er som gillar och delar våra avsnitt på Facebook och som på andra sätt berättar om den här podden för andra. Om du vill lyssna på fler avsnitt så finns vi där poddar finns. Och på vår hemsida som du hittar om du googlar Tolkning pågår. Och om du har tankar om podden så hör gärna av dig till oss på vår Facebook-sida. På återhörande.